Hej allihopa och välkommen till veckans analyspodd med Dagens Industris analysredaktion. Denna gången är vi till och med tre stycken som ska underhålla en halvtimme ungefär framåt här. Jag heter Ulf Pettersson, mitt emot mig har jag Magnus Dagel och på länk har jag Torbjörn Isaksson. Hejsan allihopa.
Hej, hej.
Bra, det är den 8 december, klockan är strax över 10, börsen är oförändrad idag men den har gått upp under veckan och det ser ut att bli fjärde veckan i rad med en stark börsutveckling. Så det är goda tider på börsen i alla fall, men det är inte goda tider överallt. Vi ska bland annat, Torbjörn, prata om 13 riktigt dåliga bolag och affärer som du har börjat skriva om i tidningen. Och du ska ju också prata om faran med att göra nyemissioner och lite fastighetsbolag och sådär.
Just det, och vi ska prata lite Tesla också.
Och så kommer det ett aktietips som vanligt också.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Men ska vi börja med dig, Torbjörn. Vad var rubriken på din text? 13, de 13 sämsta affärerna sedan seklets början, var det inte så?
Det är 13, kan man säga, olycksbådande teman som jag går igenom av stora företagsaffärer som har skett under 2000-talet. Och där började ju med IT och telekombubblan med Framfab och Icon Media Lab och det här var ju Jonas Birgersson, Johan Stell från Holstein. Sen har vi ju riskkapitalbolag och grusade förhoppningar. Där de har ju levt gott på låga räntor, men när räntorna nu stiger så är det ju problem för högbelånade bolag. Och ett exempel som ju du också varit inne på, det är det här marknadsundersökningsbolaget Sint som Nordic Capital satte på börsen 2021.
Precis.
Och deras köp av en amerikansk branschkollega. Där Sints börsvärde är väldigt lågt jämfört med det. Sen så har vi ju kommuner då som säljer. Där ett exempel är när Malmö och lite andra kommuner sålde sin aktie Sydkraft. Det är det som blir Eon. Och nu sitter de ju fast med ett monopol på elnät och fjärrvärme med Eon. Och det är inte särskilt lyckat. Och en parallell är ju då alla de kommuner som har sålt sina fastigheter till SBB. Det är de inte så nöjda med idag.
Nej, det får vi väl säga också. Det är ju inte kommer ytterligare, listan blir så att säga fulltalig framöver här. Men finns det ett par tre gemensamma nämnare som man liksom ska särskilt varna för? Eller är det liksom 13 specifika fall?
Nej, ja, det är väl lite olika varianter, men det finns vissa saker som återkommer. Det är väl lite tidsandan och det är ju ofta dålig ägarstyrning. Det är ju gemensamt. Alltså du kan ju ofta är det ju en ledning i de här bolagen som far iväg utan att det finns någon ordentlig styrning av dem. Och det är ju mest tydligt kanske i de här statliga exemplen.
Ja, men det tänkte jag på när jag läste dina punkter där, att det är ju liksom mycket, alltså just dålig ägarstyrning, att det är svaga ägare som inte är drivna av, vad ska man säga, vinst på något sätt. Det man ser Telias till exempel köp av TV4 där, vi ser Heimstaden också, där är en konstiga ägarkonstellationer helt enkelt. Och i Telia till exempel ägs ju dominerar ju staten som ägare och i Heimstaden-affären så är det en konstig konstellation mellan pensionskapitalet och en ultradriven kapitalist i Norge. Eller?
Ja, skulle jag efter läst in och liksom varit med ett tag i det här så är, ofta är det är ju de här, och det är ju också ägarstyrning, det är de här styrelserna och vd som följer med i tidsandan alldeles för mycket på något sätt. Man liksom Man gör stora affärer på toppen i den, när bubblan är som störst ofta och då blir det väldigt dyrt, en sån där faktor. Sen så tycker jag också att många av de här har ju gått snett i sina utlands när man ska in på en ny geografisk marknad eller ska in på något sätt liksom, så blir det fel. Det som har förlorat mest pengar är väl nästan Vattenfall och Nuon. Och det var ju liksom en ny geografisk marknad där där man liksom inte riktigt tänkt sig för i Vattenfalls styrelse.
Ja, nej, men det stämmer. Alltså utlandsaffärer är ju klart överrepresenterade.
Bra. Ska vi vandra vidare till nutiden, Magnus? Så sitter du och fortsätter granska fastighetsbolag. Du har tittat på K2A och kommer de landa på listan någon gång i framtiden, eller hur ser det ut för dem, tycker du?
För att göra en nyemission, menar du?
Ja, och bli utspädda och kursfall och allting.
Ja, risken är nog rätt hög, ska jag säga. Mm. Utan det jag tittar på här då, det är att många fastighetsbolag har ju mycket alternativ finansiering som man glömmer bort. Alltså de har hybridobligationer som var populärt, de har preffar utestående. Men det här glömmer man ofta bort när man tittar på räntetäckningsgrad och om man tittar på belåningsgrad. Men det här är ju finansiering som all annan och det ska man ju ta hänsyn till. Och i det här fallet i K2A tyckte jag det var väldigt intressant, för det blir så stora skillnader i belåningsgrad och räntetäckningsgrad om man tar med alla finansieringskostnader. Så jag till exempel tittar på belåningsgraden som ökar då från rapporterade 65% upp till 79% om du tittar på inklusiv hybrider och tar igenom förvaltningsfastigheter. Och räntetäckningsgraden sjunker ner till 1,0, alltså att räntekostnader och finansieringskostnader är lika stora som rörelsevinsten, vilket är ohållbart. Så det är ett exempel på det.
Och varför, men bolagen, du får räkna fram de här siffrorna själv, eller går de att hitta, eller det måste finnas många liksom sparade ute som oj, nu måste jag liksom titta på det också, eller hur?
Ja, det här då? Får man, de flesta bolag rapporterar på liksom 9 månader eller 12 månader tillbaka, men det är ju en förskönad bild i och med att räntorna har ökat kraftigt och man har lägre räntekostnader tidigare. Så jag tittar på tredje kvartalet isolerat, det brukar jag göra när jag räknar en räntetäckningsgrad. Och då blir det ju tuffare tal, givetvis. Och där ser vi att många nu ligger faktiskt under 2,0. Jag tror nästan 10 fastighetsbolag som ligger under 2 i räntetäckningsgrad. Och flera ligger nu under 1,5. Och så där börjar det brännas.
Har bankerna lånat ut till de här bolagen också? Hur ser bankerna på den, eller som räntetäckningsgrad på 1,5-2? Är det liksom, ringer de och vill se nya pengar då?
Ja, det skulle man kunna tro, men det är en ganska intressant fråga, för bankerna vill samtidigt inte få in fastigheterna som pant de har. Nu har vi sett det i Oscar Properties, men generellt vill bankerna undvika panter, för det blir väldigt jobbigt för dem. Så länge man får in sina räntebetalningar så är man väl hyggligt nöjd. Men samtidigt ser ju de också att när räntetäckningsgraden börjar komma ner under 1,5, då börjar det bli far och färde. Och då borde man liksom tvinga fram att ägarna måste gå in och föra in mer kapital för att stärka balansräkningen helt enkelt. Och det tror jag man kommer se här kommande året.
Och ett annat sätt att stärka balansräkningen, det är att försöka sälja då fastigheter till övervärde i förhållande till de lån som respektive fastighet har. Mm. För då köper du lite respit helt enkelt.
Ja, precis. Men marknaden är väldigt trög nu. Det är svårt att göra fastighetsaffärer. Och marknaden famlar nu. Och vad ska det vara för avkastningskrav på fastigheter, speciellt bostadsfastigheter? Ska man värdera dem till 4,5 när styrräntan är 4? Ja, det är tveksamt. Det är liksom... Om du köper en fastighet, vill du nog ha lite mer avkastning än så? Skulle du inte vilja det?
Jo, det är väldigt lite. Det är en liten felmarginal. Sen så kanske man ändå får förmoda att räntan kommer gå ner kommande 12 månader. Men det är fortfarande alldeles för lite. Och det tycker ju alla också. Men det är klart, det var ju en annan värld när centralbanken och Riksbanken hade minusränta och köpte obligationer på marknaden. Det var ju en sjuk värld som vi kommer att prata om, precis som vi har pratat om och som Torbjörn pratade om här kring IT-håsen år 2000. Det är något eller ett par år. Har du några tankar, Torbjörn, om det som vi pratade om här inne i studion kring fastighetsbolagen och vad det är som håller på att hända?
Nej, men det är väl just det där att många har så extremt små marginaler nu, så att det kommer väl att krävas kapitaltillskott i ett antal bolag, kan man anta, va?
Och vi ser ju att styrelserna, i många fall så är aktierna lågt värderade, som vi har sett till exempel i Viaplay, John Mattsson, och så att styrelserna drar ju sig långt för att göra nyemission, för det blir såna kraftiga utspädningar. Vi har sett i Viaplay var det ju enormt, alltså nya aktieägarna tar ju liksom nästan hela bolaget där, och det tror jag att många styrelser dras in i det längsta för att göra nyemission på de här nivåerna.
Ja, ja, det har jag sett. Beskab gjorde ju sin, det sänkte jag också aktien, och det är ett tag sedan nu. Och den var nog ganska bra, för de var faktiskt ute i förtid när det gick att göra nya emissioner. Ja. De ska nog vara glada för det. Ja, det är spännande, för det, är inte, det man inte vill se i börsskärmen nu är ju en Viaplay-emission i något bolag som man äger eller så.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Bra, du har tittat lite på elbilar också. Ett favoritämne, Magnus.
Ja, det ständiga favoritämnet. Mm. Nej, men Tesla har ju varit i ropet här igen efter lanseringen av Cybertrucken här, som fick väldigt stort mottagande, tycker jag. Men tittar man på estimaten framåt så kommer ju Cybertruck vara en nischprodukt. Jag vet inte, det känns tveksamt om den kommer komma till Europa och Sverige överhuvudtaget, med tanke på den väldigt kantiga fronten som inte är så bra för fotgängare. Men så tittar man på Tesla så är ju liksom Model 3 och Model Y, det kommer ju stå för 90% av volymerna under flera år framåt här, om man tittar på analytikers estimat. Så det är väldigt mycket en eller två bilsprodukt fortfarande. Så men tittar man på liksom marknaden, så lever ju Tesla sitt eget liv här. Aktien har ju nästan dubblats i år, och trots att vinstprognoserna har justerats ner kraftigt, och just det här med att det är bara två bilmodeller, som jag tycker är lite konstigt. Så,
men de har ändå gjort ett antal generationer. De har liksom, de började med 08-09 var det väl, så de har ändå funnits på marknaden nu i 15 år och utvecklats.
Ja, de har utvecklats hela tiden, och de tänker nytt hela tiden. Mm. Det är ju på många sätt ett fantastiskt bolag, tycker jag.
Men konkurrensen finns ju där, och de borde ju rimligtvis bli tuffare för varje generation som kommer, helt enkelt.
Ja, och det såg vi nu när vi testade årets bilar. Carl-Johan Leyland var nere i Danmark här, och vi såg att alla var ju elbilar stort sett. Så det kommer ju, konkurrensen blir ju tuffare och tuffare. Men jag tycker när man läser det här så ser man att det är mest fokus på räckvidd fortfarande. Men jag tycker fokus måste ju vara på att få ner priserna. Så att det blir liksom en... Så att alla kan köpa dem på något sätt. Att det blir en massprodukt på något sätt.
Men det är ju Tesla ledande. Det är väl inte så superdyrt för deras billigaste modell längre.
Nej, och då kommer ner, och de har sänkt priserna ordentligt. Och jag såg i estimaten så har väntat en genomsnittspriserna ASP går ner 15% i år jämfört med förra året. Och det har ju varit väldigt illa för deras rörelsemarginal, som har nästan halverats i år. Mm. Så, men de gör rätt saker,
inte
tycker jag.
Utan fördubblats. Torbjörn, är det någonting annat du har tänkt på under veckan som du vill prata om innan jag kör mitt aktiecase här?
Ja, men det skedde ju en affär här när Nordstjärnan sålde sina, i stort sett, resten av NCC. Och det hänger ihop med det vi pratade om alldeles nyss här med nya emissionerna. Va? Att då Nordstjärnan sålt aktier för 1,1 miljarder på några veckor. Även om de får en ny vd nästa år som kanske vill göra lite affärer, så har ju de stora innehav i bostadsutvecklaren Bonava och det här köksbolaget Nobia, som ju är väldigt högt belånade, och det är väl mycket som talar för att de kommer behöva göra nyemissioner här framöver, och då behövs pengar där. Så det här med nyemissioner kommer nog att vara ett tema för väldigt många. Mm.
Bra. Ska vi prata om något roligt också i veckan? Så dels är börsen upp. Det är roligt för de flesta, förutom de som har blankat aktier. Men de flesta äger ju faktiskt sina aktier. Och sen så var nog Börje Ekholm glad också den här veckan. Eriksson-chefen som landade en 147 miljarders order. och knep den från Nokia. Och det var ju en märkeshändelse. Alltså, ibland när Telia får sina order så är det bara ersättningsorder till en befintlig kund. Och då behöver man kanske inte liksom... Ja, det är också bra, men då är det liksom ändå going business. Men det här var en ny kund, en jätteaffär, aktiemarknaden tog till sig det där. Och det gjorde den delvis för att det var liksom... Det är bra att de tog affären. Vi vet ju inte riktigt vad det kommer bli för vinstkronor till slutet. Det kanske blir en sån här liksom Torbjörn Isaksson-historia om 10 år. Men idag ser det ändå bra ut att man vann den. Och aktien steg 15% ungefär här under veckan. 12-15%. Och det är ju... Tror jag kanske motiverat, får vi få se lite, men den var ju rejält nedpressad innan det här. Så det var en liten julklapp som sagt var till Ericssons ganska hårt pressade aktieägare. Bra, och sen ska vi fortsätta på det glada temat. Så rekommenderade jag köp i Husqvarna i veckans aktie i måndagens tidning. Och det där är ju lite sådär, när ska man gå in i Husqvarna? För nu är det inte så roligt. Konsumentmarknaden är trist. Försäljningen var ner 15% Q3. Men väljer man att titta bortom det så har de ju en fantastisk produkt i... Två fantastiska produkter. De har liksom smart bevattning som är hållbart. Och sen har de sina robotgräsklippare som är hållbart för ryggen för folk. Där man kan sitta på varandra istället för att gå där bakom en bensinmotor. Och det växer, det finns konkurrens, har kommit bra konkurrens. Stil är en stor konkurrent på robotgräsklippare, tyska privatägda bolaget. Men tittar man så har den här, i Sverige så är varannan gräsklippare idag robotgräsklippare, men i USA är det 5%. Så det bör finnas många, många år av tillväxt, och USA är ingen liten marknad. De har många gräsmattor i USA. Så det där tycker jag är en spännande aktie. Jag vet inte om ni har någon åsikt om det, eller en åsikt om någon annan aktie som man ska köpa eller sälja. K2A pratade om det. Ska man inte köpa, tycker inte du?
Aktien har gått upp 50% den här veckan, just på förhoppningar att räntan har toppat nu. Allt fler börjar snacka om räntesänkningar här framöver. ECB ska sänka redan i början på nästa år. Och så här. Jag vet inte riktigt om det kommer materialiseras. Men då är ju fastighetsbolagen känsliga för det. Men jag tycker ändå fastighetsbolagen, det är viktigt att komma ihåg att när man gick in i den här krisen, då var alltså räntebindningen var med drygt 3 år. Så det tar 3 år innan liksom marknadsräntorna får genomslag i resultaträkningen. Så det är väldigt, väldigt lång lagg här. Så även nästa år så kommer vi se högre räntor för fastighetsbolagen. Det är viktigt att komma ihåg när man handlar upp aktierna, kan jag tycka.
Precis, och även 25 kommer vara högre kanske räntor än 23 i alla fall. Ja, spännande. Då ska vi titta framåt för veckan som händer. Då är det dags för våra makrokollegor att liksom hålla i pennorna i många typer av artiklar. Vi har Konjunkturinstitutet som ska lämna sitt... De fick ett uppdrag att kolla hur prisutvecklingen var här under inflationen, om företagen har höjt priserna alldeles för mycket. Kommer en intressant rapport, kan vi kanske anta då, på måndagen. Vi har lite kapitalmarknadsdagar, Vitrolife Note på tisdagen. Sen har vi den stora grejen, det är Feds styrräntemöte. Allt annat än oförändrad ränta vore en extrem överraskning. Torsdag har vi svensk KPI, blir intressant. Och torsdag har vi också räntebesked från ECB. Och så avslutar vi fredagen med bland annat en rapport från Sectra, medicinteknikbolaget. Och det finns en del annat också, men det är mycket makro nästa vecka. Så här 2 veckor, 2 dagar före julafton. Och nu återstår det bara för oss att säga tack. Men vi behöver inte önska god jul än, för vi kommer sända fler avsnitt innan vi tar julledighet.
Ja, du och jag ska bland annat sända i mellandagarna.
Ja, det ska vi också. Så vi kör igång här. Ja. Och mellandagarna kan vara väl så intressant. Jag kommer ihåg när man satt i tv-studion och Christer Gardell hade sålt alla sina Volvo-aktier till Geely där. Det var när väldigt få andra jobbade. Så det kan hända sånt precis innan nyårsskiftet. Att det kan komma en nyemission också i mellandagarna. Det vet man inte, för att städa böckerna inför bokslutet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Nu får vi tacka för oss. Ulf Pettersson heter jag, och med mig denna fredag förmiddag har jag haft Torbjörn Isaksson och Magnus Dagel. Tack så mycket.
Stort tack och trevlig helg.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.